har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Ja, veckorna bara rullar på och det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Nedsläpp Modo. Modo tog en enormt viktig seger mot Västerås efter att ha vänt underläge 2-0 till 3-2 i slutet av den tredje perioden. Hur pass viktig var den här segern, Pelle?
Kanske den viktigaste för säsongen. Det var ett Modo som är rätt bra mot Västerås men har förtvivlat svårt att göra mål. Någonstans där i bakgrunden så jagar Björklöven ett Modo som alla trodde gick mot en säker serieseger runt jul. Så är inte längre fallet. Så att, ja, den var stor, viktig och sättet den togs på var egentligen både imponerande och märklig. Vi pratar för mycket, men Modo får hjälp in i matchen av en väldigt inte så smart agerande av Mikael Frycklund.
Nej, precis. Han agerar ju mot Mikael Ågård efter tacklingen på Lukas Zetterberg och åker ut för fighting.
Mm, och jag tror att Frycklund är obalans. Jag tror det är mitten på andra som Marcus Vela sätter in en rejäl propp. Och det syntes då att Frycklund, det var inte det roligaste han var med om. Han åkte och skällde på domarna efteråt. Och sen tror jag han inte var i balans helt enkelt. Och istället för att ha ledning med 1-0 och få ett 5-4 spel i 5 minuter så sätter han sitt lag i skiten.
Ja, det är ju egentligen han som ser till att de förlorar, kan man väl säga.
Ja, jag tror det var Svenningsson som sa det, att det hade varit intressant att vara en mygga på väggen i det omklädningsrummet efteråt.
Ja, men det syns att Modo saknar självförtroende fortsatt både i powerplay och 5-5. Pucken vill inte riktigt in och i powerplay så... strulade mesta.
Mm, nu gjorde de i och för sig ett mål i powerplay, Niederbach, men det var ju inte frukten av ett bra powerplay, utan nej, det är nästan så att det är bättre att spela av de här 2 minuterna 5-5, för att nej, det fungerar inte, och Josh Dickinson är säkert en av anledningarna till att det inte sitter. Sen är det är inte lika kvicka beslut och lika kvicka avslut längre från Bernard Nässén. Nu var inte Nässén med, men så har det ju sett ut sedan jul i princip. Det strular.
Känslan är att det måste hända någonting i powerplay. Att man kanske ska strunta i den här droppen bak och istället spela ut pucken på kanten och hitta ingångarna där, för att där var man ju framgångsrika i början av säsongen.
Ja, framförallt de har inte tillräckligt med trafik på mål. Det är för lite skott. Det är få som vill kliva in där det brinner. Sen är ju också... Riley Woods hade ju väldigt mycket smarta och bra lösningar. Och han tänkte utanför boxen många gånger. Riley Woods är inte i Riley Woods form just nu. Och det är full förståelse för efter den långa skade från varon. Så att det är ju någonting som talar för att det kan bli bättre framöver.
Ja, det såg ganska bra ut igår på träningen faktiskt. Gjorde ett par baljor, framförallt Riley då. Han såg het ut.
Mm, kul. Han behövs. Riley Woods är ju i sina bästa stunder en topp 3 forward i den här ligan. Det visade han i fjol. Och han har ju fram till skadan tagit ännu större steg. Han känns starkare i kroppen idag än vad han gjorde förra säsongen.
Det är ingen hemlighet att Modo har en svacka bakom sig. Nu är det bara 6 poäng ner till Björklöven, visserligen med 2 matcher mindre spelare, men ändå.
Mm, och just därför var Västerås vändningen så otroligt viktig. Självförtroende, hänga 3 puckar på knappt 8 minuter. Det var inte den snyggaste segern, men det var den skönaste segern, ska jag vilja påstå.
Och just för gruppen, den här nya gruppen håller på att sätta sig, att få 4 framgångar ihop. Det tror jag är riktigt viktigt.
Ja, det har ju Marcus Vela, Vi börjar med Niederbach som började väldigt bra och klev in i en svacka. Nu har han faktiskt mål 3 matcher i rad. Ser ut att ha ett bättre självförtroende. Marcus Vela tycker jag håller hög eller högsta klass ända sedan sitt första skär i Modo. Väldigt stabil, jobbig att möta. Brickley, skön steg för honom, han inblandade ett av målen. Det syns att det finns där, men det är inte den Danny Brickley som vi såg i Västervik första 20 matcherna.
Nej, han blandar och ger, och det är inte den här tryggheten med pucken är det inte alltid.
Nej, nu får vi ju inte bekräftat riktigt heller, men om du och jag gissar så gissar vi att de har varit en tung träningsperiod i alla fall. Jag vet inte om de är där nu, men Svenningsson antyder också att man har tränat tufft. Och det märks på lite större, tyngre spelare. Bernard har inte pigga ben, Nestén har definitivt inte, och inte heller Brickley.
Nej, Kalin var inne på det lite i intervjun. Att man har kört lite längre pass, 15-20 minuter längre än vad man brukar. Och det tar ju ut sin rätt till slut.
Ja, det gör det, och det är ju för att bygga för framtiden och var i form till ett slutspel, och då måste man, de har nog räknat med att det ska komma en svacka. Egentligen behöver ju inte svacka, bara för att man förlorar behöver det vara en svacka, för jag tycker Modos andra period mot Mora till exempel, där man inte lyckas göra mål, det är deras bästa det här året, och jag tycker att även den andra perioden mot Västerås är riktigt, riktigt bra när man blev desperata, och även då slutet naturligtvis.
Nick Halloran har gjort sina två första matcher nu och noterats för 2 poäng. Man ser vilken jäkla hög klass han håller emellanåt.
Ja, det händer grejer. Jag har inte statistiken, men pratade med min bänkgranne senaste matchen, och det kändes som att han hade skjutit 10-15 skott halva matchen. Han skapar lägen, åt andra. Sen att han bränner ett öppet mål som han sätter 10 gånger av 10 normalt. Men nej, det händer grejer runt Nick Halloran, och han spelar med en väldig speed. Jag tror att vi kommer få se att han kommer bli riktigt, riktigt bra framöver.
Ja, enligt våra uppgifter så spelar han säsongen ut med Modo, och inklusive lön, sign-off och sociala avgifter så betalar klubben nästan 2 miljoner för honom. Tycker du att det är värt?
Skitsvår fråga. Det vet vi egentligen först i början på april. Men ja. Han var attraktiv för många. Han har skills. Modo har inte lånat de här pengarna. Modo har bra med pengar på banken. Hinken har en stor plånbok. Så ja, jag tycker det är, jag tror det är en bra investering.
Nästa säsong så blir det dock en flytt till Finland och Tappara, där han kommer att ha Rickard Grönborg som tränare. Tror du att det påverkar honom att det är klart med andra klubb redan nu?
Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att han är tillräckligt professionell för att inte tänka så. Man vet ju aldrig, men nu hörde jag någon fågel viska att det är inte helt skrivet i sten att det går Modo upp, så kan du, men jag vet inte hur avtalet ser ut.
Nej, men så kan det absolut bli att det är signat om Modo inte går upp. Sen vet man ju inte heller hur Modo resonerar, om man vill behålla honom, om man kliver upp eller vad man tänker.
Nej, han har ju, skulle Modo gå upp så har ju Hinken ett jäkla jobb framför sig, för att han har ju alla spelare på kontrakt idag. Och det måste ju spetsas, men där är vi inte nu, så det ska vi inte spekulera i. Men det kommer ju bli förändringar i den här truppen, vare sig de går upp eller inte. För det kommer ju försvinna spelare också om Modo inte går upp.
Ja, men vi tänkte att vi skulle ta ett lite större grepp om J20 och deras prekära situation. Man missade ju som bekant topp 10 och hamnade i fortsättningsserien efter jul, där man nu parkerar i botten och riskerar att åka ur. Det är ju en situation som är ansträngd på det.
Ja, det är junior- och ungdomsverksamheten är navet. Ska inte använda ordet katastrof, men jag kan säga att det vore fruktansvärt tufft för Modo om J20-laget åker ur eliten. Det blir inte lika attraktivt att spela här. Det blir svårrekryterat, både spelare och ledare. Jag vet att Hinken är jättebekymrad över situationen, och han var det även förra säsongen omsladdade. Så att, och det är ju därför de har nu Jakob Norén och Theo Jakobsson som förtjänar platser i A-laget, eller istid i A-laget, får ju nu till uppgift att vara räddningsplanker och hjälpa till i 20 stor del den här våren.
Och det blir också ett längre avstånd mellan juniorlag och A-lag om man åker ur, för att nivåerna skiljer sig ganska mycket däremellan.
Ja, absolut. Och dessutom så har Modo idag ett bra J18-lag. Kan man behålla alla om inte J20 spelar på högsta nivå? Du har ett koppel spelare i U15, Gestrin Hermansson, Byström, yngsta bror Harry Styv, som inom bara ett par år kommer att vara dominanter i J20. Så att risken att sådana spelare försvinner.
Ja, ja men precis. Nu blev det visserligen seger mot Brynäs igår, en viktig sådan efter 5 raka torsk, men det är fortsatt tufft läge, och det är 3 poäng upp till Malmö på säker mark, dock med 2 matcher mer spelare.
Mm. Det är ett jättesvårt läge, och det som, om det här kan, man kan säga ordet bra i den här situationen, det är att Modo är medvetna om att hur viktigt J20s existens är på den här nivån, för alltså det slår undan väldigt viktiga ben i verksamheten om de åker ur.
Vi ska ta och höra hur det låter med Emil Svelander som tränar J20.
5 raka förluster, läget blir allt mer prekärt. Vad skulle du säga kring situationen i J20 just nu?
Nej, men den är bekymmersam, det kan man inte sticka under stol med. Vi har ju inte planerat att vara där vi är i tabellen nu, utan har ju strävat högre än så, och jag tycker att vi har spelat betydligt bättre än de resultat vi har haft. Men det finns inga ursäkter, utan i det här läget vi är nu så vi måste börja vinna matcher. Och det är bara det handlar om. Se till att vi har en plan varje dag för hur vinner vi nästa match. Vi har gått ifrån att det, i första hand kommer utbildningen, men nu handlar det om att i första hand så handlar det om att vinna. Så nu får vi bedriva verksamheten åt det hållet istället.
Hur allvarligt skulle det vara för J20 att åka ur den här serien?
Nej, det är jätteallvarligt. Det finns inte på kartan ens att vi ska göra det, utan vi ska se till att reda ut det här nu. Så att sen får man kan spekulera hur mycket som helst i det, men det scenariot existerar inte i våra huvuden. Men om det skulle inträffa så är det jätteilla. Det är inget snack om saken.
Den underliggande statistiken ser positiv ut, men målen kommer inte. Vad beror det på, tror du?
Sitter mentalt. Vi, som du säger, vi har spelat betydligt bättre än vad vi har fått betalt för. Tittar man på den här statistiken som är för övrigt väldigt populär att prata om idag, men framförallt när det går dåligt, och jag känner att jag vill inte lägga allt på det, men vi, utifrån vad vi skapar framåt i förhållande till vad vi släpper till bakåt, så borde vi snarare vara topplag. Men nu är vi inte det, och då får vi hantera det och bli bättre. Se till att vinna matcher på annat sätt än att vara de som skapar mest och släpper till minst, utan vi får hitta vägar att vinna.
Hur jobbar ni för att få spelarna att slappna av och släppa den mentala biten? Jag vet att ni hade en teambuilding för inte så länge sedan.
Nej, och det i sig att vi har teambuilding är ju inget unikt för den här situationen, utan det jobbar vi med. Vi jobbar med gruppen hela säsongen i olika processer liksom, så att det är ju inget konstigt med det. Vi har en mental tränare som är knuten till juniorverksamheten som vi har haft hela säsongen, så att det är liksom inget konstigt med att vi ta hjälp av honom nu, för det gör vi annars också. Vi jobbar med individuella samtal, vi försöker att få spelarna att göra det de är bra på, slappna av, alla de bitarna. Så blir det liksom viktigt hur vi ledare hanterar det också. Går vi runt och är stressade och liksom visar att vi har press på oss, så kommer det att sprida sig. Så att det, ledarskapet blir ju extremt viktigt, både framförallt från mig i det här fallet, men alla andra runt laget och i elitverksamheten också. Så att det är de delarna, men jag tror mycket på kommunikation, prata med spelarna, prata med dem, se till att de mår bra och att det liksom, man kommer ihåg att hockey spelar ju för att det är kul i grunden. Och det är lätt att man som ung kille, man påverkas av att det skrivs saker, man får kommentarer. Så det är ju en ny situation för dem också att lära sig att hantera. Och när vi kommer ur det här kommer det vara en bra erfarenhet för.
Finns det några planer på att plocka ner de spelare som inte får speltid i A-laget? Tänk framförallt på sånt som Theo Jakobsson och Jakob Norén och så vidare.
Ja, de har ju varit med här. Framförallt Jacke har ju varit med sista 2-3 matcherna. Och Theo var med förra matchen också. Så att de kommer att spela ikväll, i alla fall mot Brynäs. Och sen, det beror ju på läget i här laget också. Hur det ser ut där med skador och sjukdomar och så vidare. Så att, men vi har ju klarat oss bra utan dem så att säga, nästan hela säsongen. Så att, det är klart att de gör oss mycket bättre. Men det ska inte vara liksom helt avgörande, för vi ska kunna greja det här ändå.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, han är ju också inne på att det är en allvarlig situation såklart. Skulle det bli kval så hamnar Modo i en kvalserie med 5 andra lag där 3 kommer ifrån Modo-serie och 2 lag från J20 regional. Och de 2 bästa lagen i den serien spelar i J20 nationell nästa år.
Tittar man i spåkulan lite grann så är det troligt att motståndet kan vara Björklöven och Karlskoga, så att det är lag som Modo egentligen ska slå, men vi vet ju hur en kvalserie kan, den är ju inte alltid så logisk.
Nej, precis. Men hur ska Modo ta sig ur det här då? Vad liksom, ska man leta en ny förvärv rent av, eller vad tänker du?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker Svilander är på rätt väg då han, de har verkligen insett problematiken och hur mycket som står på spel. Och de har haft teambuilding, de har haft individuella samtal, jag vet att de har haft krismöten. Så att alltså det här är ingenting som, ja det ordnar sig, utan nu är det fullt fokus på att rädda J20-verksamheten.
Och under säsongen så är dels Santeri Sulko som inte har spelat under hela säsongen, men också Arvid Kruka som lämnade för Luleå. Jag pratade lite kort med Hinken där och han sa att de tittar faktiskt på en ersättare till Kruka.
Mm-hmm. Ja, det är intressant. Och, ja, de behöver ju absolut bredda, det tror jag. Sen, vi har ju Viljon, vi nämnde Jakobsson och Norén, men även Viljonsson är ju och nosar på laget, precis som
Umegård
och Helmerstyv. Så att skador i mod och då, ja, hur gör man då? Ska vi lasta in dem i A-laget eller ska vi gå all in på J20? Och då tror jag faktiskt att man måste gå all in på J20.
Vi märker ju att det här berör en hel del supportrar och vi fick även en fråga kring det här när vi skickade ut.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Efterfrågan efter frågor går och Andreas Kempe undrar: vad säger regelverket om seniorspelare i J20 som nu i textfall? Han undrar även vad vi kan förvänta oss av text den här säsongen i härlaget. Jag kan väl svara på den första frågan där. Han syftar, eller i J20-serien så kan 2 första års seniorer. I regelboken står det så här: i J20-serien kan 2 första års seniorer, 2 överåriga samt en överårig målvakt delta. Med överårig spelare menas första års senior och äldre. Det innebär att Tex kan spela J20-matcher.
Ja, och han kommer ju göra det också till. Det här är det ju tänkt. Västerås borta, va?
Precis. Han stannar kvar efter fredagens match mot BIK Karlskoga och spela.
Just det, där han ska sitta på bänken.
Ja,
och då
precis.
Är vi väl inne lite på textstatus. Och både du och jag har ju pratat med målvaktscoachen Ante Eriksson som tyckte att första veckan på is var skräp. Den andra veckan var, ja, då var han som en sång- och dansman. Det var fantastiskt. Ja, det såg väldigt, väldigt bra ut enligt Ante.
Ja, och statusen resten av säsongen där är ju att han är spelklar nu och är redo för att backa upp Gudlevskis i första hand.
Mm, och med passusen, det kan ju bli bakslag, känningar. Han har inte matchformen, men det är ju smart att matcha honom i 20-laget. Så att där få in ytterligare en konkurrens på målvaktssidan, det skulle de ju ha. Nu har de det på hemmaplan och de har han i truppen redan, så att det känns väldigt, väldigt bra.
Ja, men jag tänkte att vi skulle göra en liten ranking över de bästa sportcheferna i Hockeyallsvenskan och ha en liten kort motivering därefter. Så vi tänker att vi rankar vars fem och börja väl bakifrån. Vill du börja, Pelle?
Jag kan börja. Jag fick ju veta det 5 minuter innan sändning. Nej, jag skojar. Lite mer betänketid fick jag. Och jag tycker det är ganska lätt. Ska jag ta alla fem på en gång?
Nej, börja med femman.
Då säger jag en veteran som har varit med i 10 år som klubbchef, vd, sportchef och säkert materialer också. Torsten Yngvesson i Bikarskog har gjort ett jättejobb och gett dem stabilitet.
Ja, bra val. Min femma är Mikael Gart. Jag tycker att han har gjort ett gediget arbete med att etablera Kristianstad i Hockeyallsvenskan. Och han gör det på helt egen hand också, både som tränare och sportchef. Han hittade bland annat Kristof Kontos, Fredrik Dishov, Devin Sidorov i fjol. Och i år har han ju plockat in Alexi Ainali och Jakob Packe framförallt som har utmärkt sig. Jag måste säga att jag är imponerad över hans arbete.
Jag håller med. Jag tycker han gör ett jättejobb. Sen är han ju en profil i Hockeyallsvenskan. Vi ska ju på den matchen ikväll, du och jag, Modo Kristianstad. Han blir runt 3000 åskådare i hallen, så kommer han höras mest av alla.
Definitivt. Din fyra.
Han får det egentligen på gamla meriter. För Emil Georgsson, för detta Västervik, numera Södertälje. Södertälje har ju en jättefin säsong. Man var kvar lag i fjol. Man kommer att vara med och slåss om finrummet. Det är jag säker på. Ändå har han ju inte lyckats med sina transatlanter som han var hockeyallsvenska, världens bästa hockeyallsvenska sportchef att göra under åren i Västervik. Så att ett litet minus där. Okej, Linus Widell, visst. Men den hade vilken sportchef som helst kunnat ta hem till Södertälje. Men han får den på gamla meriter, den fjärde plats.
Ja, där är vi inte överens. Jag återkommer med honom lite högre upp på listan. Mm. Min fyra, Per Kente. Bäst när han får verka med en lite mindre budget. Då vi alla minns hans år i Asplöven och Oskarshamn. Där han gjorde braksuccé. Men sen går det inte ifrånkomma att han har tagit Björklöven till final 3 år i rad. Samt att han är en jäkel på att hitta de här nordamerikanerna.
Mm. Och det är därför jag har en högre upp.
Ja. Ja, men just att han har hittat både Kilke och Poli som håller högsta allsvensk klass, det är imponerande.
Han har ju misslyckats med nordamerikaner också, men det glömmer man när man landar så här. Och även Fitzgerald nu som gör en jättebra säsong och Fortier. Så att, ja, det är... Men han dyker upp senare.
Mm, din trea?
Jag har Hinken Gradin trea. Av den anledningen att han är färsk på jobbet, men han har 2 bra säsonger. Semifinal och en andra plats i fjol. Det ser ut att kunna bli ännu bättre den här säsongen. Har fått in en trygghet i Modo. Mycket beroende på att han och Kalin Holmström och Sundell och även Ante Eriksson gör ett väldigt bra jobb tillsammans. Det är lugn och ro i Modo-hockey numera, vilket inte har varit de sista åren. Och det är mycket Hinkens förtjänst. Han hade legat högre upp om han hade haft något år till på CV:t.
Mm, min trea, Johan Hedberg / Andreas Hägglund har jag skrivit i Mora. De jobbar ju tätt tillsammans där Johan Hedberg har kontakterna och Hägglund är ute och scoutar. De har ju hittat otroliga fynd i Olle Strandell, Anton Heikkinen, Sundberg bland annat. Alltså jag är mäktigt imponerad över deras arbete.
Mm.
Det tog ju lite tid, men ju längre säsongen har gått, ju bättre har de här spelarna också blivit. Man har verkligen fortsatt att ge dem chansen hela tiden.
Ja, jag håller med, och därför ska jag prata om Johan och Andreas senare.
Ja, men jag måste också nämna Ludvig Larsson och Oskar Stål-Lyrenäs som ju nu gör succé i SHL.
Ja, samma sak där. Alltså, Oskar Stål-Lyrenäs, jag trodde inte på den killen. Han var valp i mod och blev inte mycket mognare i Björklöven. Han är ju fantastisk i Mora, och nu är han ju... Han är ju topp 6 forward i Rögle, även om det inte går bra nu, men han var bra även förra säsongen.
Mm. Andra platsen på din sida?
Där har jag Per Kente, precis som du var inne på. Han är jätteduktig, nosar upp bra transatlanter. Han har tagit Björklöven till, eller var en del av det Björklöven som har gått till final 3 år i rad. Gjorde ett jättejobb i Oskarshamn och Asplöven, så att han placeras före Hinken därför han har lite fler meriter.
Mm. Min andra plats, då har jag satt Emil Georgsson. Jag tycker att först och främst fantastiska år i Västervik och extremt många fynd från East Coast Hockey League, och vi alla vet ju vilken djungel det är. Mm. Sen blev det en tuff start här i Södertälje, men man är alltså 4 i serien efter 5 månader med han och Borgen vid rodret, och man fick kvala sig kvar i fjol. Framförallt så är jag imponerad över hur han byggt om det här laget under säsongen, hur snabbt han har agerat och skickat de här spelarna. Mm. Handlingskraft och jag måste säga att jag är mäktigt imponerad.
Sådana här listor kan man ju diskutera, det finns ju lika många listor som det finns personer, så att säga. Men jag håller med dig, men då det gäller Georgsson tycker jag att det han har lyckats bäst med, det är ju egentligen rekryteringen. Han jobbade med Kalin i 10 år ungefär i Västervik. De tog steg båda två i sin utveckling. Jag vill säga att Södertäljes framgångar den här säsongen beror på Magnus Bogren. Och det är ju en rekrytering från Emil Georgsson.
Mm. Ja, vi behöver inte vara överens om allt.
Nej.
Nej. Första platsen.
Där har jag, som du var inne på tidigare, Anders Höglund, mer administratör och lite scout, och Johan Hedberg som är mer hands-on. Du nämnde ett gäng spelare, Strandell, Sundberg, Micke Tinac. Alltså, Mora har ju en helt annan börs än vad Djurgården, Modo, Björklöven och även Södertälje säkert har. Men hittar ju guldkorn, får ju fram... Alltså, fantastiskt spännande spelare med utveckling som sedan går vidare. Sundberg, nu såg jag, är aktuell för Oskarshamn nästa säsong. Så att, en kille som inte visste vem det var egentligen inför det här året. Så att, jag tycker firma Hägglund Hedberg, och någonstans i bakgrunden även Peter Hermodsson som har varit med och byggt upp det här, har gjort ett jättejobb. Där har du mina äter.
Min etta, Modos sportchef Henrik Gardin. Jag tycker att det är fantastiskt bra jobbat att förändra den träningskulturen och egentligen hela kulturen i Modo under de här drygt 2 åren. Det är ett jättejobb som ligger bakom. Sen har han ett oerhört brett nätverk, och det är inte många av hans nyförvärv som blivit pannkaka.
Jag håller med, och dessutom så... Känns som att du kommer få betydligt bättre tips och ingångar hos Hinken framöver än vad jag kommer få.
Taktiskt.
Så att, väldigt taktiskt smart. Egentligen är han en 5, men han blir 1.
Ja, nej men det är bara att kolla på hans värvningar. Det är inte många värvningar som är underkända.
Är det
någon?
Marienis.
Ja, och Nikolaj Jelisejev får man väl också säga.
Ja, men samtidigt, han var ju inte jättesvag. Och det var ju liksom det enda som fanns på marknaden just då. Så att Jag ser Jelisejev som ett knappt okej, men inte ett misslyckande. Men Marienis, det funkade ju inte. Och sen hur han löste det och skickade till SHL-laget Örebro. Och säkert kändes som han vann på lott. Och han gick ju inte lottlös. De fick ju betala pengar för honom. Så att det löste ju sig på ett väldigt snyggt sätt.
Ja, också hur han har lyckats vinna dragkamperna här nu om Halloran, Brickley och Vela.
Ja, prestigekamper, prestigevinster skulle jag påstå att det är. Så att, nu har vi inte facit än vad de här herrarna kommer att göra, men det ser ju spännande ut.
Ja, men vi skickade ut och bad om frågor igår och jag tänker att vi ska besvara några av dem i alla fall. Marcus Sjöberg undrar, ryktet om Arenis från Örebro till Vita Hästen, hur funkar det? Då Modo hyr ut honom till Örebro, kan de då sälja eller hyra honom vidare till en av våra konkurrenter? Och jag kollade faktiskt den bollen med Hinken igår och det är helt och hållet Örebro-spelare, som Modo har inga åtagande där längre, utan det är helt upp till Örebro. Yngvi undrar, blir det ett byte mellan Modo och Malmö för att de ska släppa Lukas Wernbloom? Vem skulle Modo kunna offra? Känns långsökt i min värld.
Jag fattar det som att det är rena spekulationer. Jag tror inte det ligger den möjligheten på något bord. Snabbt var det ju någon, eller några som kastade upp bollen Svenningsson, men Wernbloom och Svenningsson är ju så långt ifrån lika varandra från spelare, så att nej, vi ska inte ens spekulera. Vi ska inte speta in någonting i det här getingboet. Det blir bara fel.
Ja, och dessutom så har ju Svenningsson faktiskt kommit igång nu också.
Absolut.
Herr Modoit skriver, hur är det ställt med Rileys knä egentligen? Hört rykten om att han ska operera korsbandet efter säsongen. Det stämmer inte, kan jag säga med bestämdhet. Rileys knä är läkt och det är ingenting planerat med någon operation där.
Oskar... Det är intressant med rykten.
Ja, det är intressant. Oskar Sandberg frågar, har ni hört något mer kring Dickinson och om hans rehab går som planerat?
Jag har inte hört något mer än att det inte ska gå som planerat. De ligger väl i tidslinje som är väl ungefär 3 veckor bort nu. Jag har inte hört, både du och jag hade fått veta, eftersom vi springer där så ofta, om det hade blivit något knas.
Ja, och jag såg han faktiskt gå på en krycka igår med sitt gips. Och planen är väl att man plockar av det gipset inom kort och att han sedan ska börja träna. Marcus Forsberg är en flitig lyssnare och undrar, har Woods fortfarande problem med skadan eller är det någon spärr som håller tillbaka honom?
Det är machoträning, det tar tid att komma tillbaka från en skada. Vi såg det på Svenningsson i fjol till exempel, och det är inte bara, det kickar ju inte igång på en gång, och nu kommer han in i en ny miljö också i och med att han inte spelar utan Dickinson förut den här säsongen, så att nej, jag tror inte det är något mer problem än tempo och att komma i form helt enkelt.
Jonas Andersson undrar, hur allvarlig är skadan på Ingman? Jag kollade med Karlin igår och det är ingen större fara. Det ska röra sig om max 2 veckor. Täckte ut skott, va?
Mm, han fick ont och fortsatte ju spela matchen ut.
HC undrar, har Modo planer på ny målvakt?
Det kan inte om textrehabilitering går så här sensationellt bra och dessutom nu kan börja spela matcher redan den helgen, så att jag tror att de har lagt ner den bollen.
Timmy Olsson har egentligen 2 frågor, men vi hinner bara med en innan vi ska gå vidare. Han skriver, passar inte Vela bättre på en kant?
Nej.
Nej,
det jag tycker svaret. Ja, men dugletekare, bra. Titta på det hemjobb han gör. Han gör ett hästjobb. Det glömmer man bort för man tänker att han ska producera massa poäng. Men han är fysisk, han är jobbig att möta. Han är tung i mittzon. Jag tycker han ska spela som center. Och lek med tanken till exempel att Dickinson kommer tillbaka. Då har vi Woods och Ågård. Då kan jag se framför mig en kedja med Vela, Halloran och Södergran, alltså förmodligen seriens jobbigaste kedja. I alla fall mest fart.
Ja, men det är dags för quiz. Och förra veckan så var det ju omvända roller. Och jag lyckades plocka Peter Högard på 3 poäng. Den är jag nöjd över fortfarande.
Mm, det är faktiskt imponerad.
Nu är det din tur att sitta i heta stolen återigen. Är du redo?
Ja, nu är jag redo. Nu ska jag vara taktiker. Nu ska jag ha... Jag är ju nollad 2 tävlingar i rad. Så nu ska jag vara försiktig.
På 5 poäng. 29 juli 1991 föddes denna man i Boden. Karriären inleddes i Björns IF, men under ungdomsåren tog han sedermera klivet över till Boden. På 4 poäng. På meritlistan återfinns 168 SHL-matcher, men denna back har aldrig lyckats ta en bofast plats i högsta serien.
Jag kör.
3 poäng. Istället har det merparten blivit spel i Hockeyallsvenskan där han representerat Asplöven, Timrå, Oskarshamn och Modo.
Ja. Vänta nu. Och jag skriver på 3.
Du låser ditt svar där?
Ja.
2 poäng. Efter att ha fått sparken från Modo hamnade 30-åringen i den österrikiska ligan. Men numera representerar han Fredrikshavn i den danska ligan. På 1 poäng. Otränad och överviktig han kom, men denna Dahlroth var trots det jäkligt svår att inte tycka om. Jesper Dahlroth, har du svarat, det är helt rätt.
Tackar. Den var lite jobbig i början där, men bra frågor igen.
Vad tror du den på?
Timrå, klubbarna var i, det var där, och åldern.
Ja.
Så då ramlar det bitarna på plats.
Ja, nu har vi
till Boden borde jag kunna, men...
Nu har vi till och med gått över tiden här, Pelle, så att vi måste avsluta. Med det så säger vi god fortsättning och på återseende.
Hej då. Hej.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.